Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss be. Kära Herre och Frälsare, vi har idag kommit till ditt hus för att höra ditt heliga ord. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din heliga ande för Kristi skull. Så att vi får lära oss att sörja över vår synd och sedan ta emot din nåd och rika förlåtelse. Lär du oss att leva var dag i helgelse till ditt namn, till pris och ära. Mättar du oss med det eviga livets ord. Detta ber vi om i Jesu namn. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. På denna midfastosöndag så talar vår Herre Jesus till oss genom brödundret som han gjorde för en så stor mängd människor. Detta under, det kan för övrigt sägas att det är det enda av Jesu under som är nämnt i alla de fyra evangelierna. Och i detta under som Jesus gör så finner vi mycket tröst och mycket lärdom. Den kristna kyrkan har också funnit symboler, och det har den gjort i alla tider för detta under. Vi hittar inte bara symboler i bröden och fiskarna, utan det ligger också så oerhört mycket mer. Brödet, det är nattvardsbrödet som är hans kropp. Och flera av er har ju säkert sett fiskmärket som sitter på flera bilar. Och det är ju en av de allra äldsta kristna symbolerna. Och de går ju tillbaka till den tid då de kristna var förföljda. Vi kanske inte riktigt kan förstå och fatta hur det var på 200-talet. När de kristna fick samlas i grottor på undanskymda platser på Herrens dag för att fira hans uppståndelse. Innan man gick till arbetet så samlades man för att sjunga och prisa till Herrens ära. Och det var just den här fisksymbolen, vägvisan. Där hittade folk vägen till där man firade gudstjänst under skymda platsen. Fisk, som på grekiska heter ichthys. Och i alla sina begynnelsebokstäver så finner vi Jesus Kristus, Guds son och frälsare. Så långt symbolerna i detta brödunder. Men det som vi framför allt ska lära oss av detta under, det är att Jesus inte endast ger oss dagligt bröd så att vi kan äta oss mätta, utan han ger oss något oerhört mycket mer, nämligen livets bröd. Livets bröd som kommit ner, som Jesus sa i vår text, från himlen. Och Jesus, han säger: den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta. Luther, han tog fasta på detta när han skrev sin förklaring till den första artikeln. Att Gud, han har skapat mig och alla varelser, givit mitt förnuft, han har givit mig sinnen, och han uppehåller det ännu idag. Dessutom så säger Luther de kända orden: rikligen och dagligen så försörjer han mig med mat och kläder, föda, hus och hem och allt vad jag behöver för mitt dagliga uppehälle. Det är genom och på grund av hans nåd som du och jag varje dag lever, rör oss och är till. Och det är till honom, det är till denna Herre och Frälsare som vi får bedja, ge oss idag vårt dagliga bröd. Men nu är det så att det är inte bara kroppen som behöver bli mätt. För då tänker vi lika kort som de människorna som vi läste om i vår text, som bara kom för att äta sig mätta. Jesus hade 5 kornbröd och 2 fiskar, och han mättade 5000 män förutom kvinnor och barn, läste vi. Men nästa dag så blev de hungriga igen. En del av dem sökte upp Jesus för att få äta mer. Då är där Jesus håller en liknelsepredikan. Han jämför andliga sanningar med något som de kunde relatera till, någonting som de hade hört om för att få dem att förstå. De förstod sig på att äta, och de förstod att de skulle dricka. Därför liknade Jesus tron vid att äta och dricka. Det är mycket lärorik jämförelse. Precis som vi genom att äta tillgodogör oss näring av brödet, så tar vi genom tron emot de andliga välsignelser som Jesus vunnit åt oss. Det som ger oss livskraft finns inte naturligt i oss, utan kommer utifrån, och vi måste ta emot. Men det finns också en skillnad. Vanlig mat mättar inte så länge. Den livskraft som frukostsmörgåsen ger, den varar, månne varat, knappast till lunch. Men den som tar emot den gåva Jesus ger, han ska leva för er. I detta 6:e kapitlet hos Johannes säger Jesus i den 51:a versen: jag är det levande brödet som kommit ner från himlen. Och i denna vers, just i denna vers, jag är det levande brödet som kommit ner från himlen, så finner vi den röda tråden som knyter ihop den text som vi läste från Gamla testamentet om undret i öknen, när Israels folk fick vaktlar att äta och manna kom från himlen, med detta bespisningsundret som Jesus gjorde vid Genesarets sjö eller strand. Hans eget under var ett tecken på att löftet från öknen var uppfyllt. Öknens vita manna var löftet om Guds ord som skulle bli bröd på jorden. Ett levande bröd som ger liv. Det finns en koppling, kära vänner, och det finns en enhet mellan Gamla och Nya testamentet som vi aldrig får glömma. Att se detta, det är själva nyckeln till förståelsen av hela Bibeln. Det kan inte tillräckligt poängteras hur viktig kunskapen och kännedomen om de gammaltestamentliga berättelserna är. Det är ju här, precis här vi förstår när Jesus säger: skrifterna talar om mig. Eller känner ni Mose, så känner ni mig. Israels barn visste inte, som vi läste i vår gamla testamentliga text, vad det var som föll ifrån himlen. De gjorde jämförelser, står det i vår text, med sina erfarenheter. Men, sa de, det var något helt annat. Det var som rimfrost, det liknade koriander och smakade som semla med honung. Men ändå, står det, så var det något annorlunda. Något alldeles, alldeles nytt. Bibelkritiken vill, som här, som på många andra ställen, komma undan. De vill försöka säga att det växte typ några tamariskbuskar i det här området, och från dessa buskar så fanns det korn som man kunde mala mjöl. Men det var nonsens. Så säger man när man inte tror på den Gud som griper in och handlar i historien. Det finns en Gud som är närvarande. Han är med oss alla dagar in till livets ände. Förnuftet kan vara bra ibland när det gäller inomvärldsliga saker och ting, när vi ska ha förklaringar. Men förnuftet får aldrig mäta sig när Gud griper in. När vi inte förstår detta, då kommer, som Luther ofta sa, den gamla snusgumman fru förnuft. Djävulens mormor kallade han henne. Israels folk i öknen frågade: mana, vad är detta? Också detta var ett tecken eller en förutsägelse om Herren Jesus. Hur han skulle komma och hur han skulle vara. Han skulle själv vara det levande brödet. Han var som en människa. Han talade som en människa. Han levde som vi. Han liknade oss. Men ändå så var han en helt annan än vi. För han var utan synd. På samma sätt är det med brödet på altaret. Brödet på altaret, det liknar annat bröd. Det smakar som bröd. Och det ser ut på samma sätt. Och vi känner de här enkla ingredienserna i nattvardsbrödet. Ändå är det något helt annat. Det är det levande brödet från himlen. Det är Kristi kropp. Oss kristna till att äta till syndernas förlåtelse. Varför är det levande? Och varför är det kraftigt? Därför att det är förenat med orden och inneslutet i hans befallning. Brödet över vilket vi läser välsignelsen är det inte en delaktighet av Kristi kropp, läser vi. Därför kan vi med den danske psalmförfattaren med glädje sjunga: jag säkert vet vad här jag får, fast mitt förnuft det övergår. Det levande brödet är något mycket mer. Det levande brödet är också liv när döden hotar. För Israels barn var det ju detta mer påtagligt om något. De var i öknen utan mat och utan dryck. Vad skulle de göra? De höll på att svälta ihjäl. Vi ska betänka att det var ingen liten skara som var där i öknen. Enligt uppgifter vi har så var det omkring 2 miljoner. Och det får ju dagens flyktingkatastrof att vara lite. Bara där var 2 miljoner på flykt. Gud sände den fåglar till att mätta sig med och bröd från himlen. Detta var livets bröd i dubbel mening. Det var bröd både för kroppen och själen. Kan då själen mättas av bröd? Ja, av det bröd som inte är något annat bröd. Det som kommer från himlen var ett tecken på att Gud är närvarande. På samma sätt som han lovade Israels folk. Med molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Så blev himlen en mättnad för själen. Så blev brödet en mättnad för själen. Och en trygghet för Gud. Vad ska vi nu tänka när vi hör och när vi läser detta? Vi tror att det är sant. Än idag kommer Herren Jesus och besöker sitt folk med detta bröd. Varje gång vi firar nattvard ställer förnuftet samma fråga som Israels barn gjorde i öknen. Mana, vad är det? Altarbrödet, mina kära vänner, det är mättnad för själen. Det är en trygghet och det är ett tecken på att Gud är närvarande. Hur detta sker jag inte vet. Det är hans egen hemlighet. Min sans säg ej så högt bör sno, som det står i den danska texten. Det är mig nog att tro hans ord. Vi kan här tänka på frågan: var finns kyrkan? där Guds ord predikas och där just detta bröd, sakramentet, förvaltas i enhet med hans befallning. På samma sätt som den fanns i öknen mitt ibland Israels folk under vandringen tillbaka till Kanaans land. Det är svårt att inte göra kopplingar till nattvarden när vi läser denna berättelse om Israels barn i öknen. Det är så mycket som påminner oss. Under hela ökenvandringen så åt Israels barn av brödet från himlen. I 40 år fick Israels barn erfara saltarens ord som vi inledde vår predikan med idag. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras smart i rätt tid. När de kom, och det kan vi inte nog påminna varandra om, till Kanaans land, till det förlovade landet, då behöver de inte mannat vän. I löftets land är Guds löften uppfyllda. Då var de framme vid landet och det läser vi som flöt av mjölk och honung. Därför liknas vårt tid och vårt liv här på jorden med en vandring lik den som Israel gjorde. Vi kan äta oss mätta flera gånger om. Ja, vi har mer mat än för dagen. Ingen av oss som sitter här denna söndag tror jag är på något sätt orolig för det. Ändå har vi bekymmer. Hur ska vi klara vintern? Hur ska det gå med mitt jobb? Hur ska jag orka med barnen? Hur ska det gå för ungdomarna? Hur ska det bli med min hälsa? Allt sånt får vi lämna i Guds händer. Han har omsorg om dig. Herren överger ingen. Israels barn skulle samla mannat som Herren gav. Och därför hör vad så viktigt. Varken mer eller mindre. När vi hör detta ska vi tänka på att Herren ger var och en vad han behöver. Han tänker i nåd på just det. Precis som han tänkte på Israels barn i öknen. De fick precis vad de behövde. Kunde han ge mat till denna stora skara i öknen? Kan han ge mat åt fåglarna under himlen och klä liljorna? Så kan han också ha allra största omsorg om dig. Dagens introitusalm, den 107, som börjar med orden tacka Herren för att han är god, evig är hans nåd. Där talas det om de friköpta som Herren har räddat. Vilka var de friköpta som den salmen talar om? Jo, det var de som består vidare i salmen, som irrade i öknen på öde stigar. Det fann ingen stad där de kunde bo. Det var hungriga och törstiga, säger salmen. Vad gjorde Herren i öknen? Jo, han gjorde på samma sätt som han gör med dig. Han säger, jag är det levande brödet. Är någon törstig, kom till mig och drick. Han kräver ingenting av dig. Det enda han vill är att du är tar emot detta. Det som han redan har gett och som han ger dig varje dag. Sin nåd och sina välsignelser. Hans namn läste vi under juletiden ska vara under. Han är under och han gör under. Och nu är han på väg till Golgata för att göra det största undret av allt. Nämligen att ta på sig dina svagheter, dina brister, dina fel och dina synder. Han bär straffet i ditt ställe. Han gör det för dig. Gud vare tack. Låt oss bedja. Kära Herre och frälsare, vi tackar dig för det levande ord. Tack för att du är brödet som kommit ner från himlen. Tack för att vi får äta och smätta både lekamligt och andligt. Du ger oss nog och överlugg. lär du oss att vara tacksamma, att aldrig glömma att du är vår kära Herre och Frälsare. Tack för din stora nåd och barmhärtighet.